varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Och jag tycker om att dela med mig av min kunskap och erfarenhet så att just du kan inspireras. Men jag inspireras själv av många andra människor. Och här har jag tagit chansen att bjuda in människor som ger mig inspiration. Och som jag vill lära känna lite bättre utifrån deras kunskap och erfarenheter. Det är människor som jag tror kan berika dig också. Det kan handla om ämnen som kommunikation och tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Ja, helt enkelt det som jag tror inspirerar fler än mig själv. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du jättegärna kommentera och dela och sprida så fler får chansen att ta del av det. I det här avsnittet så får du träffa Anders Hell. Anders driver Satsa redovisningsbyrå och är god man till sonen Oliver. Jag har känt Anders sedan lång tid tillbaka och har också varit assistent till Oliver när han var liten. Nu har Oliver flyttat hemifrån och bor själv med assistenter. Jag bjöd in Anders för jag vill att han delar med sig av erfarenheter om assistans och vad som är bra att tänka på när barnet med funktionsnedsättning ska flytta hemifrån. Anders berättar också om vad som händer när barnet fyller 18 år och hur arbetet som god man fungerar. Det är viktiga ämnen som berörs och som det inte pratas så mycket om, så passa på och lyssna nu. Jag är så glad och stolt att kunna presentera Satsa redovisningsbyrå som partner till Maria inspireras av. Känn dig varmt välkommen att inspireras. Hej Anders!
Hej Maria!
Varmt, varmt välkommen hit!
Tackar!
Så roligt att du är här! Jag har pratat om det här några gånger med dig, om att jag skulle vilja ha dig som gäst i vodden och podden ju numera också. Och vi känner varandra sedan lång tid tillbaka. Så jag tycker att det känns extra kul att ha dig här Anders.
Tack!
Vi ska prata om din son Oliver och vi ska prata lite om assistans och hur det är att ha en lite äldre son med funktionsnedsättning och när han flyttar hemifrån också. Men jag tänker så här, vem är Anders och vad gör du på dagarna?
Ja, jag är pappa till Oliver och som arbetar så jobbar jag som redovisningskonsult. Driver en liten redovisningsbyrå här i Borås sedan några år tillbaka, två år ungefär. Har jobbat med redovisning som arbete i princip hela livet. Parallellt då som jag har varit assistent och tagit hand om min son. Tillsammans med hans mamma, Jeanette.
Precis. Och den här redovisningsbyrån är ju den som jag använder också. Det är världens bästa, måste jag säga.
Det tackar jag för. Det vill vi vara.
Ja, det är ni verkligen. Så fantastiskt fin hjälp jag får där också. Men du och jag började lära känna varandra. Ja, jag vet inte hur länge sedan det är, Anders.
26 år sedan.
Vad är det? Olli var väldigt liten. Ja. Och jag hade musikstunder på habiliteringen här. Och ni kom som föräldrar
ja,
tillsammans med Oliver då och var med på de här musikstunderna. Det var väldigt roligt.
Ja, och sen var ju du Olivers första utomstående assistent.
Ja.
Redan när han var 2-3 år.
Sån ära fick jag. Ja, det var jätteroligt. Jag minns det också. Jag tänker att nu har vi ju inga bilder på Oliver när han var liten. Nej. Men vi har, den här tänker jag ändå liksom om man ser till musik då. Den här är ju lite signifikant tycker jag för mig då med Oliver. Och han älskade ju musiken som vi hade redan då.
Och gör fortfarande.
Och han gör fortfarande.
Han förbrukar 2 gitarrer om året ungefär.
Han gör det. Ja, det är underbart. Och här är Olivers andra intresse också, tänker jag ändå så här, som jag förknippar med Oliver också.
Stämmer. Han älskar bilar, han älskar ut och åka.
Han älskar bilar och älskar ut och åka.
Lite luft i ansiktet, det är kul.
Fart helt
ja,
enkelt.
Ja, lite så.
Ja. Och sen skickade du den här bilden också. Nu har inte jag sett Oliver på länge, men den här.
Den år sedan nu han gick, när han gick ur skolan.
Mm.
Jättekul.
Mm. Hur gammal är Oliver nu?
Han är 28.
Nu är han 28. Mm. Han är ju stor. Mm. Här är den också fin bild på två fina killar här.
Ja, det var härligt. Vi hade en fantastiskt tidig somras när jag hade honom på heltid. Så det var jättekul.
Men du började berätta lite om Oliver då när han var liten och jag var första assistenten kan man säga där då. Hur var det att, hur kom ni på att vi behöver ta in några andra människor som assistenter?
Det var när han blev lite äldre.
Mm.
Jag och hans mamma skilde oss när han var runt 10.
Mm.
Och då så, några år efteråt sen, så blev han större och vi kände att man ville ha ett annat liv också. För att vi var ju, han bodde ju hemma då, på heltid, fast halva tiden hos mig och halva hos henne då.
Mm.
Och det, emellanåt där så kände man att man behövde lite avlastning även den tiden man hade honom.
Precis.
Så det gick inte bara att jobba och vara assistent egentligen. Då.
Nej.
Även om han gick i skola och så. Så, så dagarna var väldigt inrutade och så. Mm. Man ville ha lite annat i livet.
Mm. Mm.
Och då började vi titta på lite avlastning. Det var korttidsboende via kommunen.
Mm. Hur funkar det, korttidsboende?
Ja, just för Oliver, han trivdes jättebra där.
Mm.
Men han hade svårt att sova. Och det har varit så när han har blivit lite större. Att, eller hela tiden har det varit problem med sömnen egentligen.
Mm.
Att han periodvis inte får någon djupsömn. Och då var det väldigt störande de här nätterna. Han var borta, så han kunde vara vaken en hel natt.
Mm. Mm. Och då störde det hela rytmen sen efteråt också.
Han var ju inte riktigt på humör då. Det blev jobbigt.
Mm. Mm. Men det funkade så att han var borta någon natt på någon helg och sådär?
Ja, kanske över hela helgen. Tror att det var det några år sedan nu.
Mm.
Men att, och sen så någon natt i veckan och lite olika. Så vi testade oss fram på olika ställen inom kommunen, inom Borås då.
Mm.
Olika boenden de hade.
Mm.
Mm.
För vi kan berätta det att Oliver behöver ju hjälp med det mesta kan man säga.
Ja, han har ju, han har ju assistans dygnet runt.
Mm.
Sovande jour på natten har han då, eller sovar en natt. Och han har även dubbelassistans på dagarna för att kunna bryta mönster vid behov. Och ibland är det jobbigt, man behöver vara två.
Mm.
För han är ganska stor nu och stark. Och
ja, precis.
Fantastiskt stark vilja.
Ja.
Så då kan man behöva vara två för att bryta.
Ja. Och det har han ju levt länge på också. Det kommer jag ihåg när han var liten också. Det var så. Ja. Jag tänker, sen så småningom då så kom ju tankarna kring att Oliver, vi kanske måste behöva flytta hemifrån.
Mm.
Så som man tänker som förälder. Mm. Ett barn i kanske, vid 18-20 års åldern så börjar man fundera på det. Hur gick de tankarna?
Det var faktiskt, vi pratade om habiliteringsteamet och skolan. Det var väldigt bra här. Man fick som stöd som förälder när man inte vet.
Mm.
Och vi tog vara på de här samtalen.
Mm.
Kvartssamtal eller utvecklingssamtal eller vad heter på skolan då.
Mm.
Och kunde även ställa sådana frågor. Och då lärarna och dem där kunde säga hur andra hade gjort.
Mm.
Inte vilka givetvis, men hur andra föräldrar som de har levt. Haft ungdomar i skolan exempelvis.
Precis.
Hur de har gjort.
Mm.
Och utifrån det då så fattade vi beslutet att nej, nu behöver Oliver få ett eget liv. Stå på egna ben. Vi ska inte, jag ska inte leva mitt liv genom honom. Han ska inte behöva leva sitt liv att jag bestämmer allt.
Nej.
Så, som det blir då.
Mm.
Utan att han ska få bestämma själv. Och jag hade inte velat leva med en som var 25 år eller mig hela livet egentligen. Och den skulle berätta hela tiden vad man skulle göra. Utan Olvers assistenter nu, majoriteten har varit det. De har ju varit i hans ålder.
Det är ett medvetet val också.
Ja, det har blivit så. Och det har funkat så. Den personalgruppen runt honom, det har varit många som har varit kvar väldigt länge.
Mm.
Och det är de. Oliver är våran kompis. Är det mer. Och det, det funkar bra för Oliver.
Ja, och det är både killar och tjejer som jobbar tillsammans med Oliver där.
Ja. Mm. Det har varit svårt för tag i killar då, tyvärr. Mm. Det är fler kvinnor och tjejer i den branschen verkar det som.
Mm. Mm. Det är det nog som faktiskt. Ställt,
ja. Mm. Men vi, peppa, vi har haft tur och vi har väldigt bra assistent till Oliver då.
Mm.
Så att det är tryggt.
Mm. Vad var de här utmaningarna när Oliver skulle flytta hemifrån? Vad dels känslomässigt, vad tänker jag att det var tufft för dig? Det är för alla föräldrar.
Ja, vi gick ju på det här ganska tidigt när han var liten. Att vi var tvungna att bli assistenter eller få assistenter. Då.
Just det.
Och i det läget så vi har haft kommunersättning. När föräldradagar tar slut, så hur ska man göra då? Vi visste ingenting. Men vi fick ganska tidig kontakt med Försäkringskassan. Mm. Och en bra person där som hjälpte oss.
Mm.
Att, var, hur man kunde tänka då.
Mm.
Och sen har vi ansökt. Och efter några år där så valde vi faktiskt ett privat assistansbolag.
Ja.
Som vi har hållit kvar vid bara för att det har funkat väldigt bra.
Mm.
I det läget när Oliver flyttade så vände vi oss dit då.
Mm.
För det är de som är arbetsgivaren och sköter om rekryteringen, även om det är vi som godkänner assistenten eller så då.
Mm.
De nya som blir. Men det företaget tog fram några, för vi hade ju inga egna.
Nej.
Som vi tänkte skulle jobba med Oliver eller ville bli hans bästa kompis eller
Nej.
Så. Utan det gjorde de.
Mm.
Och ja.
Mm.
Tyvärr har man ju varit tvungen att avsluta några anställningar där. Eller meddela dem då att det här funkar inte.
Nej.
Både i personalgruppen och men även som assistent åt Oliver. Då, att man märker på honom när det inte funkar. Då.
Mm. Mm.
Så att, och,
det är väl den som är den stora utmaningen, tänker jag.
Det är det absolut.
Ja.
Och att vi som föräldrar måste kunna känna en trygghet.
Mm.
För att Oliver kan inte prata. Han är ju ganska gravt handikappad så sätt.
Mm. Mm.
Eller funktionsnedsättning. Mm. Och vi måste ju, assistenten är ju Olivers tal, och med hans händer, massa sådana här saker.
Mm.
Och vi måste kunna lita på det.
Mm.
Och är det så vi har sagt det tydligt, jag och hans mamma har bra kontakt, vi har sagt det. Är det så att det känns bra för båda två, men då letar vi efter någon annan. Eller så, då.
Så viktigt, tänker jag.
Mm. För att vi måste ju ta vara på hans rättigheter och möjligheter hela tiden.
Mm. Jag tänker det att som förälder, och nu känner jag ju Oliver, eller kände när han var liten i alla fall, det att just tänka sig in i det att här lämnar jag mitt barn till några andra, just också i och med att han inte kommunicerar med tal, så har han ju andra sätt att kommunicera, och det är så viktigt att de som är runt omkring försöker förstå det, och det tar ju sin lilla tid innan man gör det.
Oh ja.
Mm. Så tänker jag för er också. Sen har ni hittat ert språk, eller vad man ska säga. Men det är otroligt viktigt att man är lyhörd, till exempel för de små signalerna med Oliver och sådär. Mm.
Absolut.
Mm.
Så är det ju faktiskt. Han har ju inte, han har saknat ju finmotoriken i händer och så på det sättet. Och så att han inte kunnat lära sig något vanligt teckenspråk.
Nej, precis.
Än något sånt då. Så det är ju hans stora rörelser och ansiktsuttryck som vi har lärt oss att läsa. Då.
Ja. Jo, men han är ju tydlig i mimiken, tycker jag.
Faktiskt.
Ja, men det är bra. Och så har han en stark vilja. Ja. Och vet hur han vill ha det. Och sådär.
Förstår troligtvis väldigt mycket.
Ja.
Eller gör han, men han förstår mycket när vi utav det vardagliga. Då, när vi pratar
precis. Om det. Precis. Vad har varit, nu valde ni ett assistansbolag, men om du vill ge tips till andra föräldrar, så där, vad är bra att tänka på när man väljer, för det måste ju inte vara, det här har ju ni valt för att det passar er och den situationen som ni har då.
Det är ett lokalt assistansbolag som har sin bas i Borås Sjuhärad här då.
Mm.
Att det blev det var väl, vi kan väl testa det, och de hjälpte oss väldigt mycket i början.
Ja,
och sånt.
Men så att få hjälp i början är viktigt.
När vi inte visste, så att säga.
Ja,
och även i kontakter mot Försäkringskassan. Vad ska vi tänka på? Vilka behov har Oliver av med sig? Mm. Tänk på att ta upp detta också då, för att det har man också rätt till och sånt.
Mm.
Och jag var ju nollad själv när jag började. Jaha, vi vet inte.
Nej.
Så att vi har ju fått lära oss från början och lyssnat på dem runt omkring.
Mm. Så det nätverket är viktigt?
Nätverket har varit viktigt, så att säga, i det vi har hittat då.
Mm.
Sen så, nu när Oliver inte bor hemma då, så ser jag ju den stora fördelen, det är ju att ha en ganska stark aktör. Alltså en som har ett litet kontor som fungerar, som har erfarenheter och sånt då. Och dessutom att att det finns rutiner om det inte funkar.
Just det.
att det finns där runt Oliver. Att det,
för då har de hjälpt det när ni har känt att
100%.
Ja, den här assistenten, det funkar inte.
Nej, det, vi måste till och, och jag tror i alla fall att historiskt sett har de haft ett väldigt fint arbetsgivaransvar mot assistenterna, för det är viktigt för dem.
Ja.
Och det känner vi. Och, men lika så att de mot sina brukare då, Oliver är en brukare här, att det finns rapporteringssystem om det inte funkar.
Just det.
Hos honom, att man, och att man vågar lyfta problem och sånt. Och, ja, det känns så i alla fall. Och har gjort historiskt.
Och nu bor Oliver då i egen lägenhet. Och har assistenter dygnet runt på olika sätt. Vad gör han på dagarna?
Ja, nu är vi en pandemi fortfarande här.
Ja, eller? Den är vi faktiskt.
Den är vi. Men han är ju inskriven än så länge inom Borås stad på daglig verksamhet.
Ja.
Vi har testat ett par olika.
Mm.
Utöver det så går han går och simmar två veckor. Det, han behöver fysisk aktivitet och mental träning. Alltså det, han är väldigt... så behöver
för rörelse.
Att kunna och behöver för att kunna slappna av och inte bli för stel och så vidare.
Precis.
Så han har ju lärt sig att rida. Så att det var en utmaning, men det gör han nu.
Oj, vad härligt.
Så att vi, och då är du ute i Tämta heter det. Tämta heter det. Där är han nu, han var på Borås ridhus innan, men nu är Tämta och där är han. Just nu är han med på 2 gånger i veckan. Och rider då.
Och det har stärkt upp honom.
Jag kommer ihåg när vi började i många år sedan nu. Men alltså, då var vi ju var på en liten shetlandsponny, någon vi kände. Och jag och mamma gick på varsin sida och höll om honom så här. Du vet, för att han inte skulle ramla av. Och jag var precis stenhård den här hästen. Och jag höll honom nästan lägre än vad jag själv var. Sen efter ett halvår ungefär så började han kunna sitta själv. Och sen så, vi var där några år faktiskt varje söndag. Och jag kom på mig själv någon gång att jag hade gått mer och pratat och tittat framåt själv vart jag gick. Än att se på Oliver. Och han satt nog och tittade lika mycket bakåt på alla bilar istället. Och bara gunga med hästen. Så att det har stärkt honom jättemycket. Att han lär sig att slappna av. Och, han, och vi har även faktiskt varit en sväng i Danmark. Han och jag. Med dem som, hon som hade hästen. Hon brukar åka dit. Och då har vi ridit tillsammans. Vi har bilder när vi sitter på varsin häst mitt emot varandra. Och han inte har någon som leder hästen. Och det är en liten större häst.
Wow.
Så att det, och det är bara satt och unga mig också. Och jag, jag var inte det minsta orolig.
Nej.
Så att det kändes jättekul.
Häftigt.
Och att det var hans grej dessutom. Att jag fick följa med honom. Så det var kul.
Ja, roligt. Så ridning och simning.
Ridning och simning, eller bad som vi kallar det.
Bad.
Han stålar mest på botten, tror jag. Jag har inte varit med på några år nu.
Och sen
är han på dagcenter. Och har sina aktiviteter där. Hoppas att det ska komma igång igen nu.
Tycker han om att vara ute?
Ja, utomhus, röra sig, ut och gå. Ibland så vill han inte alls gå. Men det han älskar mest är ju människor, bilar, mat. Och att det händer någonting.
Ja, det kommer jag ihåg. När jag gick ju väldigt mycket promenader med honom, för tyckte han mycket om, och då satt han i kärra. Och då skulle vi gärna gå fort. Så ibland fick jag springa också, för han gillade när blåsten var. Jag tänker att det sitter kvar.
Så är det ju. Han tycker om det.
Så det känns som att han har en bra tillvaro.
Ja, men det har han. Han kanske fel sig, men han lever i sin bubbla och ganska, ganska lycklig. När han får människor som bryr sig om honom och jämt honom.
Ja, såklart.
Och det är kanske som de flesta människor.
Jag tänker faktiskt det. Jag tänker att det är väl en av de viktigaste delarna vi har som människa. Men Oliver trivs bra där.
Oliver trivs jättebra. Och han har människor runt omkring sig som bryr sig om honom. Och ser hans behov. Och det ger honom en bra vardag. Och det känner jag som förälder mig väldigt trygg med.
Och det är ju det viktigaste. Jag tänker också, det finns ju folk som tittar här nu då på Vod och på Hodden och lyssnar. Och då kan man fundera lite på det här med när barnet fyller 18. Så ja, då händer det ju en del i barnets liv gentemot föräldrar när det gäller ekonomi. Hur fungerar det och vad hände? Jag tänker att det hände samma sak som för Oliver, men hur agerar ni då? För Oliver behöver ju hjälp med det.
Så var det. Han bodde fortfarande hemma hos mig eller hans mamma. Allting funkade bra. Liksom. Det var ju det var inget särskilt då. Men sen så rätt som det så kom vi inte in på hans bankkonto längre.
Nej.
Utan banken, alltså samhället är uppbyggt så att det slår till. Alltså att Oliver blir ju faktiskt myndig egentligen då. Mm. Och jag som förälder inte har rätt att ha kontrollen.
Just det.
På det sättet som det har varit innan. Och allting, han kan ju inte skriva. Han har än mindre en telefon med e-legitimation eller något sånt nu då. Så att samhället är uppbyggt att det finns en god man. Förfarande runt de här personerna som behöver det. Och Oliver har det och jag fick gå den lilla utbildningen som kommunen hade då. Eller överförmyndarmyndigheten har.
Just det.
Och sen så ansökte om att bli god man. Och så jag är Olivers goda man nu. Och sköter om allt det. Dels hans papper om man säger så. Lite räkningar och betalningar. Men också finns en annan del i det att man ska vårda honom eller se efter hans behov. Och det ligger på mig också då, att det finns runt omkring honom. Så att det, så är det.
Och det känns bra.
Ja, det gör det. Alltså det, här i Borås så funkar det bra. Tycker jag. Överförmyndarmyndigheten har säkert fullt upp och allt sånt. Men de ifrågasätter
även en redovisningskonsult.
Även redovisningskonsult. Om det är någonting som är konstigt eller som de undrar över. Så att
Det tänker jag är ju ändå en väldigt stor del i den yrkesrollen som du har och den kunskapen som du har. Att det måste vara tryggt. Och även för andra kunder att kunna bli kund hos er och känna att du har den kunskapen faktiskt. För det är ju det känslomässigt att lämna över.